Så hon var i stallet och sprang runt med dem på ridbanan dagen innan jag föddes. Och sen kom vi tillbaka när jag var 2 dygn. Så att det har liksom varit en ganska given bana för mig att ta.
Hej och hjärtligt välkommen till Päronsnacket, podden där jag, Klara Maria Mach, intervjuar framgångsrika föräldrar om hur de egentligen får ihop allt. Vi päronsnackar om allt från föräldraskap och karriär till balans, men även hur man får livet att fungera. Ja, så nu kickar vi igång. Varmt välkommen! Dagens gäst är Josefin Odeberg som var 2 dagar gammal när hon var i stallet för första gången och har sedan dess tillägnat hela sitt liv åt hästar. Efter gymnasiet åkte hon till USA för första gången för att lära sig om sport och westernridning och har sedan under sina studier som lärare startat sitt företag av sitt hästintresse. Idag har hon ett idrottshus och bor i USA tillsammans med sin man samt 1-årig son för att arbeta för flerfaldiga världsmästare. I år har hon även jobbat heltid med tävlingshästar på världstoppen. I dagens avsnitt pratar vi om att flytta utomlands med sin familj för att satsa på sin karriär, kampen kring visum och att få ihop allt i Sverige och USA samtidigt. Hon berättar även om kulturen i USA kring kvinna och man och karriär. Men även att man måste våga satsa på sin karriär. Så varmt välkomna till dagens avsnitt. Hallå, hallå Josefin! Varmt välkommen!
Ja, men tack så mycket. Hej!
Tänk att man har dig från liksom en helt annan kontinent idag.
Ja, jag tänkte, ja, det är lite konstigt att prata svenska. Men det, ja, det är bra.
Ah, det här kommer flyta på bra. Jag tänker att vi kör 5 snabba frågor för att ta reda på vem du är.
Oj, spännande.
Ordning eller reda eller ordning via kaos?
Alltså jag skulle säga att jag har ingen dera. Det är bara kaos. Du kan fråga min revisor. Ja. Så trött på mig.
Alltså, så då svarar vi bara kaos.
Ja, det är bara kaos.
Gå på kurs eller learning by doing?
Alltså learning by doing är ju hur jag gör det. Men jag skulle vilja gå mer kurs.
Aha. Mm. Sova på saken eller ta snabba beslut?
Snabba beslut.
Semester hemma eller utomlands?
Oj. Alltså jag är jättedålig på att ta semester hemma. Jag skulle vilja ta semester hemma. Men jag behöver nog åka iväg för att göra det.
Mm,
annars så blir det alltid sådär att man tänker saker man måste göra när man är hemma. Men det behöver kanske inte vara utomlands, men bara om man inte är hemma hemma.
Nej, nej, okej. Okay. Utanför hemmet liksom.
Nej. Utanför hemmet, ja.
Träna eller vila i soffan?
Träna.
Ja, för jag tänkte nästan att du skulle svara det med tanke på din bakgrund. För att du har ju i princip, som jag fattar det sen födseln, typ 36 timmar varit i ett stall och arbetar idag som hästtränare.
Ja.
Och sen så delar du även, tänker jag, tips på sociala medier. Just nu har du börjat så här fredagstipset om hur man ska tänka kring sin häst.
Just det, den har du hittat. Kul!
Jajamensan! Men
ja.
Kan inte du berätta, liksom, så vad gör du? Vem är du? Vad händer i ditt liv?
Ja, okej, som du sa så var jag 36 timmar gammal när mamma tog mig till stallet. Hon var i stallet med mina stora systrar. De var nästan tonåringar när jag föddes och höll på med hästar. Så hon var i stallet och sprang runt med dem på ridbanan dagen innan jag föddes. Och sen kom vi tillbaka när jag var 2 dygn. Så att det har liksom varit en ganska given bana för mig att ta.
Mm. Mm-hmm.
Så att, nej, men jag har hållit på med hästar hela livet. Jag håller på med westernridning, vilket är en annan inriktning. Jag jobbar mycket med quarterhästar. Man kan använda vilken ras man vill, men jag jobbar mycket med quarterhästar och lite painthästar. Har sen jag slutade gymnasiet jobbat hos en tränare i USA lite från och till. Och senaste gången jag var här var faktiskt 2015. Men sen, och då var jag på så här ESTA-visum och kom hit och jobbade liksom gratis. Alltså jag får inte ta lön när jag har ett sånt ESTA-visum. Utan bara för det här som vi pratade om, att learning by doing. Jag fick bara vara med och få erfarenheter. Men sen så sökte jag ett jobbvisum för 2016 och blev nekad av, ja, det är en jättelång herang. Så det kan man också diskutera, det här med att få visum i det landet man vill jobba i. Men jag höll på då hela 2016 och försökte komma tillbaka. Jag kvalade till VM som gick hösten 2016, men ambassaden nekade fortfarande min visumansökan. Så jag fick vara hemma och det var då jag startade mitt bolag, alltså företaget, 2017. För att bevisa att det här är på riktigt. Jag gör det, liksom, det är inte något jag ska åka och jobba illegalt, liksom, utan det är på riktigt. Så jag, och det flöt på. Jag blev coach för svenska ungdomslandslaget och 2018 skulle jag åka tillbaka med ungdomslandslaget då och coacha dem när de skulle tävla ungdoms-VM-cup. Men återigen så fick jag avslag på min visumansökan så att
Men
de
alltså
fick
jag
åka
måste ju bara
utan mig.
fråga nu, vad är det som gör att du inte har fått visum?
Ja, det är så. Jag är ju väldigt farlig. Nej, men min chef frågade om jag kunde hämta hennes barn efter skolan ibland, om det kunde vara en del i mina arbetsuppgifter, om jag var okej med det. Och jag var så här, ja men det är klart, jag måste bara kolla med ambassaden om jag får göra det på det visumet som jag söker. Och då skrev jag till ambassaden och frågade. Och de sa nej, för att du söker ett arbetsvisum och om du ska ta hand om barnen också, då måste du ha ett nannyvisum. Och jag sa okej, men då är jag inte barnflicka, då får de anställa någon annan för att jag vill vara här och hålla på med hästarna. Men sen när jag kom till intervjun då på ambassaden, då frågade de bara hur långt det var mellan hemmet och skolan, hur länge föräldrarna jobbade och hur gamla barnen var. Och så när jag svarade på det så sa de, ja men det låter som att de behöver barnflicka. Ja, jo det behöver de. Jaha, är det du som ska vara den barnflickan? Nej, det är inte jag, de ska anställa någon annan. Jaha, har du ett namn på den människan? Nej, jag vet inte vem de anställer istället. Alltså jag vet inte. Nej, men då tror vi att det är du.
Nej men
Så då blev
gud.
det liksom helt tokigt. Så att sen så höll jag på och överklagade det där. Men då var det liksom som att jag var redan i systemet och det var svårt. Så att sen så bestämde jag mig nu då i alla fall. Efter 2018 när jag återigen fick nekat att jag måste anlita en advokat. Så jag fick spara ihop pengar, jobba på att spara ihop pengar och anlitade till slut en advokat. Och nu så har jag och hela min familj fått ett sportvisum på 5 år. Så att det känns
Wow!
jättebra.
Men alltså bara det är ju typ så här grattis på något sätt. Eller jag kände direkt, jag
Ja men
bara,
precis.
vilken
Alltså
eloge!
det har varit alltså bara, ja men verkligen. Och det har varit så starkt i mig att jag måste tillbaka. De ska inte ta det här ifrån mig. Så att det har varit mycket möda och slit. Men så värt det nu när man är tillbaka.
Och vad jobbar du med nu då? Vad är ditt jobb?
Ja, hästtränare och coach, kort och gott. Assisterande tränare framför allt till där jag har blivit anställd nu då.
Just det.
Så min arbetsbeskrivning är väl att göra allt som har med hästarna att göra. Jag både longerar och förbereder hästar åt de som jag jobbar för. Jag har också egna hästar som jag rider och tränar. Jag har elever som jag ger lektioner för och jag åker med dem runt om på tävlingar runt om i landet. Och jag tävlar inte själv ännu, men det
Nej,
hoppas jag
nej.
på att jag ska kunna göra i framtiden. Men på tävlingen är det ju att rida fram och se till att hästarna är redo för mina chefer att kunna göra ett bra jobb.
Men alltså det här är ju typ en dröm för väldigt, väldigt, nu är jag inte hästtjej eftersom jag är typ rädd för hästar.
Ja, då får du
Men
komma hem till mig sen när jag
ja,
kommer till Sverige. Ska vi bota det?
ja, men jag är ju så livrädd, det är en annan historia. Men alltså det här är ju en dröm. Det här är ju liksom
Ja,
helt sjukt.
det är fantastiskt och folk frågar mig om jag längtar hem. Och jag säger att det är skillnad på att längta hem och se fram emot att komma hem. För att det är självklart jättemycket saker som jag saknar hemma. Och vi kommer ju komma in på det mer också med föräldraskap och sådär. Men jag vill ju alltså att min son ska kunna umgås med sina kusiner och fastrar och mostrar och allting. Sånt är jätteviktigt för mig.
Ja, visst.
Så jag ser fram emot att komma hem. Men jag försöker verkligen ta vara på varenda stund jag är här. Så att det är ju...
Men hur ser det ut då? För vad sa du? Var det 18 du fick 5 års
Nej,
vis? Nej.
18 var då jag bestämde mig för att jag måste ha en advokat. Det går inte på annat sätt.
Nej, just det.
Men advokat var ganska dyrt. Så jag fortsatte jobba med mitt företag. Jag fortsatte tävla hästar hemma och coacha hästar hemma för att jag också skulle få fler meriter för att kunna ansöka om det här sportvisumet. Så att sen var det 2022 som jag anställde, säger jag hela tiden, anlitade
Anlitade.
advokaten. Och sen var det under hela 2022 som jag kämpade på för att få det där visumet med alla pappersarbeten och sånt som behövde göras. Och sen var det i september. Ja, precis. I september 22 så fick jag visumet. Så att vi har
Just det.
visum till september 27.
Men kommer, och då är tanken då för dig att du kommer vara kvar då nu i 5 år, eller kommer du pendla mellan Sverige och USA, eller vad, hur ser liksom din livskarriär ut närmsta 5 åren?
Ja, det kommer vara så att vi kommer åka fram och tillbaks. För att jag har ju också, jag skulle ju aldrig klara av att göra det här själv. Jag har ju min
Nej.
man med mig och vi har ju våran son som var 10 månader när vi åkte hit i januari 2023. Så våran son är ju med, han är ju 16 månader nu. Och så att att vi har kunnat göra det här året är ju för att David har varit så här stöttande och supportive, att han har gjort hela sin föräldraledighet här plus sin semester. Så att vi har ju liksom haft liksom som så. Sen ska vi åka tillbaka till Sverige nu i augusti. Så nu har vi bara en månad kvar här för nu. Och hem och vi, som sagt, snabba beslut. Men det huset där vi bor i hemma i Sverige, våra grannar skrev och bara som ni vet så kommer vi lägga ut vårt hus till försäljning så att vi kanske inte är kvar här när vi kommer. Och då tänkte vi att åh, det huset vill vi köpa för att det är så himla fint. Så att vi köpte hus. Så nu ska vi hem och få i ordning på det. Och min sambo vill, eller min man,
Ja,
som sagt, det är lite nytt
nygift.
det också.
Ja.
Ja, precis, nygift. Nej, men han vill starta sitt företag också. Så att vi sen kanske då till nästa år att vi har, att han också har företag och kan vara lite mer fri att
Just det.
kunna komma hit. Så att vi kan komma tillbaks. Och
Men
sådär.
hur funkar det liksom för dig då? Hur funkar det jobbmässigt då att vara borta i några månader?
Nej, men det går jättebra för att jag har ju som tur att vi har en ganska liten hästgård. Vi har liksom ingen sån här stor jätteanläggning. Eller mina föräldrar har den hästgården. Så att det var ju det jag var tvungen att göra som beslut var att sälja två av mina tävlingshästar innan jag åkte hit. Så det är sådana tuffa beslut man får ta. Sen så har jag kvar min äldre tävlingshäst och en fölunge som växer på sig nu medan jag är borta. Så har ju jag sån himla tur att jag har sån bra support av mina föräldrar som sköter gården medan jag är här tillsammans med de inackorderingar vi har. Så att vi har liksom schema på vilka som tar ut och in hästarna och fodrar och sådär. Så att de klarar sig bra utan mig. Så att jag har jättetur att jag har ett sån stöttning bakom mig. Annars hade det såklart varit svårt.
Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig, men det känns som att du har ganska bra kunder.
Absolut, jättebra. Alltså jag verkligen. Och det är det som är så bra med digitala medier också. För att nu finns det ju också appar där man kan ha lektioner via appen. Så att de kan ju filma mig, eller filma och jag kan liksom coacha på distans också. Det som är svårt med det när man är i USA är ju tidsskillnaden. Alltså när
Just
jag är
det.
9 timmar efter dem så är det svårt att hitta en tid som passar. Men sånt går ju. Och sen det är därför jag också har gjort det här fredagstipset till exempel. För
Just
att
det.
jag vill kunna inspirera mina elever även för att jag är på distans. Så att de ska kunna följa och få liksom lite inspiration. Så.
Super ju. Men om vi går tillbaka till liksom innan då. Du är nygift. Du har typ precis blivit mamma. Du tänker så här, nu har jag ju kämpat så länge med advokat att hamna i USA. Hade du någon form av rädsla eller någon form av ångest eller någon form av så här, vad håller jag på med tanke på att ja, men hela din nya livssituationen var den var 2018?
Absolut, det hade jag. Framförallt när det blev så här verklighet. Så här, shit, jag åker om en månad. Vad gör jag mot mitt barn? För jag vet att alltså, han har jättenära relation med sin mormor till exempel. Så här, jag tar honom ifrån allt som han känner är tryggt. Han sover i sitt eget rum, i sin egen säng. Ska jag bara riva upp allt det och bara slänga ut honom i stora världen? Alltså det hade jag kände mig som världens sämsta mamma när jag gjorde. Innan det, om man går ännu längre tillbaka, så jag och min man, vi hade ju planerat att gifta oss redan 2020.
Pandemi.
Precis. Vi förlovade oss 2018 och sen 2019, då hade jag en sån här, men alltså David, jag måste tillbaka till USA. Jag kan inte gifta mig och bara vara hemma. Och,
Nej.
alltså, det går, jag får panik. Jag måste göra den här grejen för min skull, liksom. Och då var det han som kläckte idén. Att, men Josefin, i framtiden när vi får barn, då kan jag göra min pappaledighet i USA. Då kan du få göra
Wow.
din grej. Så att det var
Wow.
jättefin stöttning från honom redan
Ja,
där. För det
visst.
var liksom en sån stark drivkraft i mig. Sen blev det ju inte så då, pandemi och
Ja.
allting. Ja, det blev nog bara att vi bestämde oss att ja, men nu så blev vi till slut gravida. Vi kämpade lite med graviditeten. Och sen så när vi till slut blev gravida och vi märkte att det kommer gå bra. Och då blev det så här, men nu måste vi göra det. Det har vi ju sagt sedan 2019. Att
Ja, visst.
nu är det dags. Och det var då, så att jag födde ju barn och fick tag på advokat typ samtidigt. Så att min mamma fick komma hem och ta hand om bebis ganska mycket medan jag satt i pappersarbete. Så att, alltså det är klart att det är mycket. Men jag försöker ta igen det med den tiden man har med barnet så är man liksom nära och närvarande ändå.
Men hur känner du nu då? Alltså, nu har det ändå gått 6 månader. Har du kvar de tankarna?
Jag har fortfarande dåligt samvete, kanske mer gentemot min familj. Alltså jag vet att min mamma saknar sitt barnbarn jättemycket. Och hon tycker att det är jättejobbigt att typ FaceTime och sånt. Hon vill hellre att vi skickar bilder för hon tycker att det är jobbigt att prata med honom live.
Nämen,
Så
ja.
det kan jag ha dåligt samvete för, eller det har jag dåligt samvete för. Men gentemot mitt barn har jag inte så dåligt samvete längre för att jag har sett, alltså han har ju oss. Han har ju klarat det här jättebra och jag hoppas att det ger honom kunskaper och erfarenheter till framtiden. Alltså jag hoppas att han ska ha liksom lättare med att lära sig engelska språket sen när han liksom går i skolan och så där, att han får med sig liksom förståelse för språkmelodi och så från tidig ålder. Jag hoppas att han har, liksom, även fast han kanske inte kommer ihåg att vi åkte hit hans
Nej.
första levnadsår, så hoppas jag att den vetskapen om att vi gjorde det lär honom att det är ingenting som är omöjligt. Alltså vill man göra någonting så går det att göra och vi kommer alltid stötta honom oavsett vad det är. Så de erfarenheterna hoppas jag att han liksom får med sig i ryggmärgen på något sätt. Nej, så att jag har nog inte så mycket dåligt samvete gentemot honom.
Och det är bra, det ska du inte ha liksom. Men hur var det då att så här, hur mottogs liksom det från vänner och familj och så där du sa att nej men vi kommer packa ihop och åka iväg i januari.
Ja, men förlåt, nu hänger jag ut min mamma, men hon blev jättearg. Hon blev jättearg. Och jag blev jättearg för att hon inte var glad och stöttande. Så att det var liksom hennes första reaktion var liksom, ja men sorg att vi flyttar ifrån. Sen så har vi ju kunnat prata om det och så här, hon är ju glad för våran skull, såklart att hon är det. Och hon är stöttande på så många, ja men som jag sa, att hon tar hand om gården och allting. Så att hon är ju fantastiskt stöttande, men hon tycker att det är jättejobbigt.
Ja, visst.
Och samma sak med kompisar, alltså, de är ju glada för våran skull, men jag har en närmsta kompis vars son är 6 veckor yngre än min son och vi gjorde ju allt tillsammans, vi gick på babysim och så här, babysång och sånt där. Så att det är klart att det blir tomt och tråkigt, men alla har varit väldigt liksom, snälla. Det de har sagt till oss är i alla fall att de är glada för vår skull och att de såklart längtar tills vi kommer hem. Men
Men har du och din man fått olika reaktioner? Eller på något sätt märkt av det att ni får olika respons?
jag vet inte så mycket med själva flytten, men däremot så, alltså folk, så väldigt mycket här, eftersom att det är sån kulturskillnad. Alltså folk är ju så här, wow, you're a hero without a cape. Alltså, my man, like my husband would never do that. Så, alltså att ta hand om ett barn medan sen fru liksom får satsa på karriären, det är så långt ifrån deras
Nej, men
verklighet.
berätta, jag vill höra mer om det här.
Nej men alltså, och överlag här så har de inte föräldraledighet. Så att det är
Nej.
ju att man måste anställa nanny. Så att de är ju väldigt avundsjuka på vårat liksom föräldraledighetsmöjligheten. Alltså så här, oj det är ju vilken grej att ha det. Men sen också att man märker ju jättemycket här till exempel på pappor. Alltså både pappor som är liksom i 40-årsåldern men också äldre pappor, liksom generationen tidigare. De blir väldigt så här obekväma med en bebis. Här. Hur gör jag med den här? Hur leker man så här? För att det är ju de, i alla fall de jag har träffat här, pappan har ju jobbat och mamman har varit hemma eller så har de haft en nanny.
Just det.
Så att de är väldigt imponerade av David och så här, alltså att han är så fantastisk pappa för att han kan leka med sitt barn och ge sitt barn mat och natta sitt barn.
Jag vet inte, jag skulle precis säga att det känns lite sjukt, men alltså på något sätt är det väl deras
kultur också som man får vara lite så
Ja.
här, lite förståelse för, men samtidigt att få kommentarer. Eller jag vet inte, hur upplever din man allt det här liksom?
Han är jättestolt.
Ja.
Nej då. Nej, men alltså det är ju, och jag tycker att det är kul att han får sån uppskattning också från
Ja.
folk runt omkring.
Men ni måste ändå få ganska mycket frågor, eller?
Ja, det får vi. Alltså när vi berättar liksom, framförallt om våra föräldrasystem, att vi kan liksom 240 dagar var och sånt där, då
Ja.
blir de ju helt amazed. Men amerikaner är ju väldigt rädda för skatter, så att så fort vi säger att vi betalar mycket skatt, då är de så här,
Ja.
aha, just det. Nej, och sen så också att han är så, liksom har en sån tajt relation. Att ofta så är det ju faktiskt David nu för tiden som nattar våran son, för att jag jobbar ganska sent.
Just det.
Och det tycker de också, alltså jag tror att de blir imponerade av det. Att se att en pappa kan ha en sån nära relation med en sån litet barn.
Ja.
Och hans tålamod. Nej, men hans tålamod att ta hand om barn hela dagarna och ha en fru
Ja.
som är iväg mycket på jobb.
Men hur är det? För jag tänker så här, får du olika frågor från män och kvinnor nu i USA liksom kring det här karriärsatsningen och att han är hemma med barnet? Eller är det mer att, ja, men det kommer inte så mycket ändå?
Nej, själva karriärsatsningen är nog inte så mycket frågor på. Alltså det är klart att de frågar oss om liksom vårt visum och hur länge vi får stanna och sådär. Men vad det gäller liksom föräldraskapet så får jag inte så mycket kring det. För att alltså, i USA så är det antingen är du hemmafru eller så är du arbetande mamma. Och här i hästbranschen så är det väl också så att de företagskvinnor som har liksom jobbat inom hästindustrin, de har inte kunnat ta en paus när de har fått
Nej,
föräldraledigt.
just det.
Eller när de har fått barn liksom. Utan de måste ju fortsätta träna och åka och tävla och så där för att hålla igång. Så det har han inte fått så mycket frågor på faktiskt. Själva att kombinera föräldraskap och företagande och så. För det är nog ganska vanligt här. Att är man hästtränare så gör man det trots att man har småbarn och anlitar en nanny istället.
Ja, just det här med nanny. Är det någonting som ni själva känner att ni saknar? För jag menar, ni har ju ändå inte familjen i närheten.
Nej.
Har ni tagit hjälp ibland?
Ja, alltså framförallt min man har nog saknat det. Alltså att när jag var hemma och var mammaledig så hade jag min mamma 5 minuters promenad bort. Så hon kom ju
Ja.
alltid liksom, tog honom på en vagnpromenad om jag behövde vila lite eller sådär.
Ja.
Och vilket David inte har haft i närheten. Men däremot så har vi haft jättetur att vi har haft, mina föräldrar har kommit på besök. Så de var en vecka som vi kombinerade med Davids bästa kompis som kom på besök samma vecka, så att de åkte iväg en vecka själva och hade liksom en rolig resa i USA.
Ja.
Och så var mina föräldrar ytterligare en vecka där de kunde ta våran son mycket liksom. Och sen har min syster kommit på besök och vi har haft vänner och även Davids syskon har kommit på besök. Så att
Ja.
vi har ju ändå haft tur att de har kunnat komma och hälsa på och också då kunnat avlasta lite. Sen var det en kollega till mig som skrev och frågade om hennes 15-åriga dotter kunde få komma och vara barnflicka. Och det hade hon jättegärna fått göra. Jag har jobbat hos två olika arbetsgivare. Och den första arbetsgivaren, där hade vi egen lägenhet. Så att då hade det gått jättebra att hon kunde få komma och bo hos oss. Men den här arbetsgivaren som jag är hos nu, där bor vi bara, vi liksom får låna deras gästrum. Så att då hade jag tyvärr ingenstans att låta henne bo.
Nej.
Så det var det som det körde ihop sig lite med. Men annars så, det har jag tänkt på till nästa gång. Att kanske kunna planera om man har liksom ja men några vänner som har unga tjejer som kanske inte behöver, liksom, ja men som vill komma till USA och få den erfarenheten. Så skulle det absolut kunna vara någonting jag skulle kunna tänka mig. Att liksom få bjuda med någon som kan få ta del av det, men också hjälpa oss lite med.
Ja, men ja, visst.
Och då, för om man kommer tillbaka en annan gång kanske man har fler barn. Jag vet inte.
Ja, precis. Och han kanske
Ja.
också jobbar eller har något annat liksom.
Precis.
Men hur har det varit då att egentligen, hur vårdar ni er relation?
Det är jättesvårt. Nej, men alltså det får jag får verkligen ta vara på det. Alltså för det blir också, jag märker ju själv att man blir lätt insnöad på att det är liksom det här jag ska göra. Och vår första arbetsgivare, där var det också, det var en av anledningarna till att jag slutade där. Men han var otroligt så här, ja men du vet, tunnelseende på, han har vunnit VM 14 gånger. Så att jag tänker att han har ju bara så här tunnelseende på hur han ska lägga upp sin träning för att han ska vinna nästa tävling liksom.
Ja, just det, just det.
Så att om han kom, ibland kunde han komma till stallet 2 på eftermiddagen och tänka att han ska rida till klockan 9 på kvällen. Och då var jag tvungen att säga, men vänta nu, jag har varit här sedan klockan 8 i morse och gjort det jag ska göra. Jag stannar jättegärna kvar lite längre, men klockan 7 går min son och lägger sig och jag kan inte liksom.
Nej, just det.
Jag måste få gå in och umgås med honom i alla fall en timme innan. Så att när jag började lära känna honom tillräckligt, för först så var jag ju liksom bara såhär, nej men jag gör precis vad han säger, och
Ja,
sa till min man att nej men nu, han ska ju rida till klockan 9 ikväll, så att jag måste vara i stallet till 9. Och David var såhär, ja kul så här. Men sen när jag började lära honom känna honom bättre, då kunde jag liksom säga mer vad vi behövde. Så att det var jätteviktigt att jag och David lärde oss prata om vad David behöver för att orka, och att jag kunde lyssna på det, så att vi liksom kunde vårda våran relation genom att jag kunde komma in då den där sista timmen och vara med Vidar, så att David kunde liksom gå och duscha i fred eller så. Och sen så har vi turen att våran son går och lägger sig klockan 7 på kvällen och sover bra på kvällarna. Så att då har det varit så här, det har varit lite helig tid. Så att då har jag inte liksom legat och letat efter hästannonser eller kollat på YouTube-klipp på häst. Alltså då har jag så här, så
Nu måste
nu
du
är jag
liksom tagga
hemma.
ner.
Ja, precis. Så att det har väl framförallt varit det, att man vet att det är väldigt hektiskt, men de liksom minuter eller timmar man har, lägger bort allt som har med det att göra och vara här och nu med familjen. Liksom.
Alltså visst är det det som har blivit den största skillnaden tycker jag, alltså efter att man har skaffat barn. Att man märker just att de här sekunderna som man förut la på sociala medier eller på, jag vet inte, egentligen vad som helst. De minuterna tar ju tid ifrån min familj och mitt barn och min man och hela den biten. Att man märker att
Ja
man
men verkligen.
har blivit så effektiv.
Ja precis. Precis. Och jag märker ju också vilken drog det är. Alltså att man bara, det är så lätt att bara ta upp telefonen och scrolla utan att man har en liksom tanke på vad man gör. Så det är också så här till vårt nya hus. Jag bara så här, så nu ska vi ha, det är det första vi ska sätta upp på väggen. Här ställer vi våran telefon, nu ska vi umgås. Så att man liksom inte har telefonen med sig hela tiden. För att...
Jag fick en sån i julklapp en gång, eller du vet sån där låda. Alltså, den blev ju
Ja.
nyckelhållare och mynt ibland och du vet papperslappar. Alltså,
Så det är inte hela lösningen om man bara sätter upp den alltså. Man
alltså
måste.
grejen är den, tanken är god, så
Ja,
känner
tanken
jag.
är god.
Men på något sätt så du vet, har inte riktigt funkat för mig på något sätt.
Nej, okej, jag förstår. Okej, så jag får se då om jag lyckas få det att funka.
Får du ihop det så säg till. Alltså det är, ja,
Ja.
det är ganska skönt.
Ja, precis. Jag tror att det är viktigt för alla. Alltså, det är ju sån skillnad när man faktiskt umgås med varandra.
Men tycker du att du har blivit alltså annorlunda sen du skaffade barn? Både hur du tänker kring karriär eller familj eller tid?
Jag tror faktiskt att skaffa barn har gjort mig mer målinriktad på karriären. För att jag har någonting att kämpa för. Alltså jag har någon som jag vill ge det vidare till. Både liksom med hästarna, att jag vill liksom inspirera mina barn. Alltså om Vidar inte vill hålla på med hästar så är det inte det. Han behöver inte hålla på med det. Men att inspirera honom till att man kan leva och göra det man brinner för och drömmer för. Att man måste inte liksom jobba inom ramen så. Men sen om det är hästar så då tänker jag att det är en liksom, rikedom för honom att få ha det så nära och på så sätt redan från början. Så att jag tror att det har gjort mig mer motiverad, att jag liksom har någon som jag vill ge det vidare till på något sätt.
Just det.
Så om man tänker på det här med om föräldraskapet står i vägen för entreprenörskapet eller företagandet, så har det för mig i alla fall gjort mig mer motiverad att göra det ännu mer och ännu bättre för att kunna ge det vidare på ett bra sätt.
Men hur mycket är din son med dig och kollar liksom på när du jobbar eller hur du jobbar eller?
Hos min första arbetsgivare så bodde vi på en lägenhet på gården. Så då var de liksom, de kom in och ut i stallet nästan hela, alltså så här fram och tillbaka liksom under dagarna så. Och han älskar hästarna. Alltså han älskar hästarna.
Härligt.
Så han är gärna i stallet och tittar och så säger han, nu när han ser en häst så säger han, det är hans ord för häst. Så det har han snappat upp, att man måste smacka på hästarna. Men däremot så var det ganska så här, alltså det var hårt arbetsklimat på det jobbet jag var på. Så att de liksom, de visste vart gränsen gick. De fick hålla sig på avstånd. De kunde komma fram och klappa, men inte så mycket mer än så. Men på det nya arbetsstället så bor vi tyvärr inte så nära stallet, så det är en halvtimme bort, vilket gör att de inte kan komma in och ut lite under dagarna så. Men de var med mig på en tävling nu i Las Vegas i 2 veckor. Och då fick han ju sitta och rida hästarna på framridningen tillsammans med mig. Och, alltså, och han var älskare. Min man säger att det är en fas, men vi får se.
Jag tycker så här. Om han ser en glad och nöjd mamma så kommer han bara tycka att det här verkar ashäftigt och jättekul.
Ja, ja, jag hoppas det. Alltså, jag har alltid sagt att mina barn inte ska rida för att det är för dyrt och för mycket jobb. Men sen ja, fick jag barn. Ja. Och då, ja, så vi får väl se.
Dina tankar var väl också en fas tills du såg något annat?
Precis, precis. Ja, och jag har ju ändå gått ut och in ur den fasen lite. Jag tog ett sabbatsår, eller vad man ska säga, från hästarna och pluggade musik. Alltså jag gick musik på estet på gymnasiet. Jag har haft perioder när jag har kommit och gått lite. Men ja.
Men sen så kunde du inte hålla dig ifrån.
Tog det över. Nej, precis.
Men om du tänker tillbaks till, vi ska säga typ december då.
Mm.
Är livet som du hade tänkt dig?
Nej. Jag hade en kompis som jobbade på det första stället där jag jobbade. Mm. Och hon varnade mig för hur hon tyckte att det var att jobba där.
Mm.
Och jag upplever väl kanske inte att det var som hon sa. För att jag fick en väldigt god relation med min chef. Alltså personligen tycker jag jättemycket om honom. När vi satt och körde bil liksom genom hela landet. Ofta var det runt 20 timmars resa till de olika tävlingarna vi åkte på. Då satt ju han och jag och sjöng duetter till olika musikaler och så här. Så att jag hade det mycket bättre med honom på ett personligt plan än vad jag trodde att jag skulle ha.
Mm.
Däremot var arbetet på ett respektlösare sätt.
Mm.
Alltså det, jag kände av väldigt mycket, framförallt från de andra. Men jag tänker att det är chefen som är ändå ansvarig för hur arbetsklimatet är på en arbetsplats.
Absolut.
Det har liksom slagit mig hur viktigt det är att en arbetsgivare och den chefen som driver det är medveten om det. Och för att jag tyckte han var fantastisk, men han hade 2 anställda som bara körde liksom på ett väldigt respektlöst sätt.
Mm.
Och det var nog väldigt annorlunda än vad jag trodde.
Mm.
Så till slut så var det faktiskt det som gjorde att jag sa, alltså förlåt, jag tycker fantastiskt mycket om dig. Jag vill jättegärna jobba för dig, men allt som är runt omkring.
Mm.
Det
funkar inte.
Jag tar inte mer av det liksom.
Mm.
Så att hur viktigt det är att den liksom, chefen är medveten om hur det försiggår på arbetsplatsen liksom.
Mm.
Och våga ta tag i det. För jag pratade med honom flera gånger och vågade, alltså, så här, det här, så här och så här, och det här, varför uppstår det såna här situationer? Och han sa att ja, men vi måste prata om det, och det är klart, oj förlåt, det var bra att du fick mig medveten om det, för det har inte jag sett, och tack för att du informerade och så här. Men han gjorde aldrig någonting åt det, för han var lite för konflikträdd för det.
Jaha.
Så till slut så var det så här, ja, men jag är jätteledsen, jag tycker om dig, men jag tar inte mer av det här.
Mm.
Så att sen kom vi hit där jag är nu, och det är ju som att vända på en hand. Alltså, nu min chef, det är så god stämning och alla i stallet skrattar och pratar. Det var en som fyllde år, så då har någon annan bakat tårta och det är liksom kalas på en lördag. Och så bra som jag har det nu hade jag också jättesvårt att tänka mig att man skulle ha det. För att jag trodde när jag kom till honom så tänkte jag så här, nej men det är väl så här det är i USA. Det är jättemycket hierarki och jag är ju utlänning. Alltså att få känna sig som en utlänning.
Mm.
Och då fick jag också sån nyvunnen respekt för människor som måste liksom lämna sitt land och känna sig utanför lite hela tiden. Alltså vilken liksom, ja, jätte lärorik erfarenhet verkligen.
Mm.
Till att få komma hit nu och bara så här, nähe.
Det kan vara annorlunda.
Ja. Alltså precis, det kan vara på ett helt annat sätt. Så det har jag har lärt mig så otroligt mycket på, att få känna mig, alltså vara så här utanför hela tiden och känna att det ligger hos mig. Alltså att nej, men det är jag som inte pratar tillräckligt bra engelska, eller det är jag som inte förstår, eller det är jag som beter mig annorlunda. Alltså, så här, till att så här, förstå att nej, men det var faktiskt inte jag. Alltså,
Men var du rädd liksom för din engelska? Eller så här, för jag tänker, även om vi pluggar engelska i skolan, så är man så här, gud, skulle man våga flytta till ett engelsktalande land?
Ja. Nej, alltså jag har nog alltid varit ganska trygg i min engelska. Sen så har jag också pluggat till engelsklärare på universitetet under de här.
Vad har du inte gjort? Nu kommer det ju massa nya saker.
Ja, Men det gjorde också att jag blev så medveten, för att nu vet jag ju i teorin hur det ska vara grammatiskt.
Ja, just
Till
det.
att faktiskt säga, så fort jag sa något som var grammatiskt fel så blev jag såhär, åh jag är ju knäpp
Ja,
alltså.
jag visste ja.
Istället för att bara prata på. Det är mycket bättre att bara prata på och våga liksom. För att alltså, de flesta i Sverige pratar ju fullt tillräckligt bra engelska. Så nej, det var nog ingenting jag var rädd för.
Men apropå där, för jag tänker det här visar ju lite på att du ändå har mycket skinn på din näsan, tänker jag. Och att man flyttar utomlands, man satsar på sin karriär, man har sitt barn, man har sin man till ett helt nytt ställe, även om du ändå känner till dem. Och ändå så funkar det inte, och att du vågar på något sätt byta. Var det svårt att byta arbetsgivare? Och bara känna liksom att det var inte det här jag kom för.
Alltså det var ju jättemånga, eftersom att jag hade min kompis som jobbade där från början. Och alla bara såhär, men varför vill du åka dit när hon berättar sådana här historier? Och då var jag såhär, ja men jag, det är hon, det är hennes upplevelse. Jag måste åka dit och ha min egna upplevelse. Och om jag inte, om det inte, om vi inte trivs, om det inte blir bra, nej men då får vi bara säga upp oss. Och värsta, liksom, då åker vi hem till Sverige igen. Det är inte svårare än så. Sen så, hon som jag jobbar för nu, det är också hon som jag jobbade för fram till 2015. Alltså de tidigare, så
Just det.
henne kände jag ju sen tidigare. Så att nu känner jag ju verkligen att jag har kommit hem. Och hon hörde av sig ganska tidigt till mig när jag var här i USA och sa att jag behöver personal, så att om du skulle kunna komma, så. Men då, det som var svårast var att jag har ju sagt till min första arbetsgivare att det är honom jag ska jobba för. Alltså jag kan inte bara svika ett
Nej, jag
förtroende
visst.
så.
Jag visst.
Så det var ju det svåraste, att så här, så att jag sa till Kelly då, som min arbetsgivare nu heter, att så här, nej men jag jobbar jättegärna för dig, men tyvärr så har jag liksom, jag har lovat att jag ska jobba här nu, och jag hoppas att hon ser då att ja men Josefin är en liksom trustworthy person som står för sitt ord liksom. Så att hon hade ju förståelse för det också. Så jag hade ju lite tankar fram och tillbaka ganska länge, men sen så, ja men jag, som sagt, jag blev närmare och närmare med personligt plan med min chef där och tyckte om att jobba för honom, och när det var saker som jag inte tyckte var bra så kände jag mig trygg med att prata med honom, vilket gjorde att jag ändå liksom stannade lite till hela tiden. Men sen så blev det också så här när det började närma sig att man ska liksom komma hem till Sverige och liksom få känna sig, ha spenderat hela sin tid då liksom på ett tufft sätt när man vet att man skulle kunna ha det så bra här. Då kände jag så här, nej men nog får vara nog. Det har varit så fantastiskt och lärorikt på så många sätt, men jag behövde en förändring.
Och jag måste bara säga, jag är så imponerad. Alltså jag är så otroligt imponerad av att, nej men det här, det jag gillar med dig, det är att du vågar satsa på din karriär. Och det här att jag förstår ju att föräldrar och omgivning kan bli besvikna och känna liksom, så, men vad håller du på med? Men jag är bara så otroligt imponerad. Och att du får ihop det liksom. Jag vet, tappar ord, så kan jag säga. Men jag tänkte så här, vi kommer behöva avrunda dessvärre lite. Men jag har ju några frågor till. Och jag tänkte att du ska först börja ge tips till egentligen föräldrar som sitter kanske lite i samma sits. De skulle vilja flytta utomlands och jobba under just början på sin småbarns föräldraskap liksom.
Ja.
Hur ska man tänka? Vad har du för tips?
Jag menar, alltså framförallt är det nog det. Alltså, kör! Alltså, jag ser inte vad det värsta som kan hända är att man säger upp sig och får åka hem igen. Jag tror det. Sen så är det så olika vart man vill åka och om det kanske är investeringar som behöver ligga bakom för att göra det. Då är det klart att man måste lägga upp en plan. Alltså, som jag har ju jobbat för det här ganska många år med att liksom få ihop pengar och advokaten och allting. Och liksom få ihop de erfarenheter jag behövde i Sverige för att sen kunna åka. Så att det måste man ju se till så här, lägga upp en plan. Vad är det du vill? Alltså, som sagt, jag sa det här 2019, att så här, jag måste åka tillbaka till USA. Och sen dess har det varit liksom en tanke i hela, liksom med mig och min man hela tiden. Så att det är klart att det kanske är svårt att göra det, liksom, ja, men jag vill åka om 3 månader.
Just det.
Men säg att ja, men jag vill göra det innan jag fyller 35 eller innan jag fyller 45 eller innan jag fyller, alltså jag vill göra det innan jag går i pension. Alltså vart man än är i livet, så lägger jag upp en plan. Och så kommer det gå.
Kommer det gå super?
Då kommer det gå super. Alltså
Ja.
jag är under det här. Jag vill inte ligga på dödsbädden och ångra att jag inte försökte.
Nej,
Alltså
nej.
det är min så här drivkraft typ. Så prova och känna efter. Det kan aldrig gå mer fel än att man, det var inget för mig om man får åka hem.
Men det roliga med dig också, när man kollar på dig, du ser så frälst ut också. Det känns som att det här är verkligen ditt drömyrke och drömliv just nu.
Ja.
Det är så sjukt.
Ja,
ja,
jag är glad.
jag gillar det. Det här är, alltså, det här är, jag måste säga, det är nog få människor jag har sett som är så taggade och så liksom så frälsta. Det är, ja, jag tycker det är så härligt.
Och det, jag tänker att, och det kanske inte är, ja, och jag vet inte om det är hästarna i sig eller bara
Nej.
Själva liksom att få göra saker som ger en livserfarenhet, vad det än är liksom.
Ja,
så,
det är så
ja,
härligt.
Våga prova.
Våga prova och lägga upp en plan. Men jag tänker så här, jag ska också ge dig en fråga ur burken. Och som sagt, som jag berättade för dig, burken har ju gått sönder tidigare, så att jag har lapparna kvar. Och när du säger att du är redo så kommer jag läsa upp en fråga från de tidigare gästerna. Så får vi se vad du får.
Ja, spännande. Jag är redo.
Vad har varit din största rädsla med att kombinera barn och karriär?
Alltså jag måste säga att den största rädslan är att, men fy vad svårt. Jag har precis pratat om. Nej men så här. Jo men det kan jag nog faktiskt säga. Min största rädsla är att min man ska bli för drabbad av det. Alltså att han, det här har ju varit liksom, att han har fått åka hit, känner ingen, att han har gjort det här för mig och att han skulle tycka att det var pest och pina. Det var min största rädsla om vi tänker nu på den här resan. Att han skulle tycka att det var jättemycket jobbigare än vad han kunde föreställa sig. Och det är också därför jag har blivit bättre på att så här, när jag väl är med honom så är jag med honom. Behöver han ha ett break så ger jag honom ett break. Lyssna på mycket på vad han... För det, ja, men det skulle jag vilja säga, det är min största rädsla. Att han hamnar i kläm på att jag kör på.
Just det, ja. Ja, men super. Men jag måste tyvärr säga att det var min sista fråga till dig idag, Josefin.
Känns som att jag bara pratat på massor.
Nej, men det är så härligt. Alltså jag måste säga att det är en sån energi. Och det märks verkligen att du gör det du älskar. Så då blir det liksom,
ja.
Det bara smittar av sig.
Det är bra det.
Ja, men jag är jättetacksam för att du ville vara med. Och för att du delar med dig av egentligen en dröm som väldigt många har. Som du bara får uppleva och bara får dela med dig av.
Ja, men, och jag är jättetacksam att jag fick vara med och jag är jätteliksom öppen för om folk vill höra av sig och fråga just om du kanske är folk som just håller på med ridsport. Nu håller jag på med västernridning, men om man håller på med ridsport överlag så alltså, man får jättegärna skriva till mig och fråga.
Hur kontaktar man dig då?
Ja, men antingen, det lättaste är nog Instagram faktiskt, för det är det jag har bäst. Och då är det J.O. som Josefin Odeberg, J.O. Showhorses är min Instagram. Så att om man vill kolla in där och skriva till mig om det här med visum och alltså vad man behöver för att få ett sånt sportvisum till exempel, eller ja, vad det nu kan vara, så får man jättegärna skriva och fråga.
Det tycker jag att man ska göra. Jag tycker man ska ta kontakt med dig. Och sen så får man sina fredagstips från dig också.
Ja!
Nej, men stort tack och jag önskar dig all lycka till och får hoppas kanske träffa dig idag när du är tillbaka i Sverige innan du drar iväg igen. För det tänker jag, det kommer du få göra.
Det kommer vi göra snart, ja. Absolut.
Ja, ha det så
men
bra.
Tack så hemskt mycket.
Ta hand om dig. Hej svejs.
Detsamma, detsamma. Hej hej.
Du har precis lyssnat på Päronsnacket med mig, Klara Maria Mach. Gillar du podden får du gärna prenumerera och recensera. Kika gärna in Päronsnackets Instagram för att säga hej, tipsa på vem du skulle vilja ha med i podden eller om du bara vill dela med dig av din historia. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs. Hej svejs!